Ja, det har varit lite oroligt på börsen den senaste tiden. Vi kommer såklart att prata om de viktigaste rapporterna idag, men också ett gäng illavarslande vinstvarningar som har trillat in. Något mer du tycker vi ska nämna, Kalle?
Ja, i sedvanlig ordning så har vi då veckans trade idag från Eka Lundin som tittar närmare på Atlas Copco, och en del makro, och så rundar vi av med veckans case.
Då tycker jag att vi tar och kör igång. Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 23 januari. Vi tar och börjar med att titta på en trade som kommer från Eka Lundin, som ju är professionell trader. Han tittar den här veckan, som så många andra, på Atlas Copcos rapport som ska komma in på torsdag. Det här är ju viktigt av många anledningar, men inte minst för att Atlas Copco väger så otroligt tungt i index. Inte sant?
Ja, exakt. Det är ju den tyngsta indexpjäsen vi har på OMXS30, så att det kan ju såklart att spilla över även på hur index kommer utveckla sig, och det har väl även Eka flaggat upp för. Och dessutom så är det en sån här lunchrapport, vilket brukar medföra lite högre volatilitet när marknaden inte riktigt liksom får, vad ska man säga, får läsa rapporten och absorbera det som står där och sen agera, utan den kommer mitt när börsen är öppen, vilket brukar innebära ganska stora svängningar där och då.
Ska vi ta och titta på grafen för hur det har sett ut så här långt då innan rapporten?
Ja, exakt. Och då kan vi konstatera att aktien satte ju all time high här under årsskiftet, som vissa andra bolag också gjorde. Det var ju några stycken i den här sektorn som gjorde det. Alfa Laval bland annat, Assa Abloy, om jag inte missminner mig. Men sen har det varit lite, vinsthemtagningar kanske, lite svagare börsklimat överlag. Vi har fått lite nedgraderingar från analyshusen. Den främsta argumentationen är ju att aktien är för dyr. Det är alltid det som är liksom motargumentet i caset Atlas, vilket vi kommer in på mer sen. Men Eka vill ju då gärna dels se lite grann hur rapporten spelar ut, och aktien handlas ju en ganska tight trading range så att säga, mellan då, jag tror 168 och 161 kronor har den pendlat lite nu på slutet, så det kan vara nivåer man kan hålla lite koll på.
Och du var ju inne på volatilitet där, och det är ju lite det som han är ute efter. Ja. Att han vill ju invänta den här rapporten, se hur de guidar framåt kanske framför allt, och hur marknaden reagerar på rapporten, för att det kan bli volatilt. Och nu vet ju ingen exakt vad som kommer hända innan rapporten kommer, men då är han beredd med någon typ av optionssetup för att handla på det här.
Just det, ja. Optioner, ska vi puffa för det?
Ja, men det tycker jag att vi kan göra. Vi hade ju vår kära kollega Erik Lindén här förra veckan och pratade om just optioner och hur man kan använda det här och handla med det. Och är man extra intresserad av det så håller ju han ett webbinar den 29 nu, eller hur?
Just det, precis. Det var en lyckad optionstrade han hade där i OMX.
Just det. Och den kanske man får veta lite mer om, om man kollar.
Så att, säkerligen.
Är man intresserad av att lära sig mer om optioner så tycker jag att man ska signa upp sig där. Det är gratis. Vi såg till slut en korrektion efter rusningen i slutet av förra året. Kalle, ge oss en liten lägesuppdatering. Hur ser det ut där ute just nu?
Ja, vi kan väl konstatera att vi har kommit upp lite grann igen. Om vi tittar på index, riskaptiten har kommit tillbaka lite grann. Det känns väl lite som att vi har gått från att, jag såg nu siffror på morgonen, att från början för 2 veckor sedan, då var det 70% som trodde på en räntesänkning i mars från amerikanska Federal Reserve. Nu är den ner på 40%. Så det är väl lite känslan som att så här, det kanske är okej att vi inte sänker i mars för att ekonomin ändå ser bra ut. Och så väljer man att se glaset som halvfullt.
Man har kalibrerat sina förväntningar lite grann.
Ja, men kanske. Men det är också svårt återigen vad vi ska hoppas på. Men det känns ändå som någonting som har varit liksom positivt lite grann. Att man ser att ekonomin, vi har fått rätt bra makrodata. Och nu kommer en rapportperiod som väl tjuvstartar lite grann. Mixat, får man väl ändå lov att säga. Vi ska komma ihåg att i USA så har ju AI-bolagen fortsatt att gå fantastiskt. Men om vi kollar på OMX30 så kan vi bara konstatera att vi har handlat inom ett ganska tajt handelsintervall. När vi var uppe på 2400 gamla all time high för 2 år sedan vid årsskiftet, för att sen då komma ner 5%. Och så vände vi upp då vid 2300 som då har varit ett så här uttalat stödområde. Så att det blir spännande att se den här veckan med så många, vi pratar om indextunga aktier, vi har ju fler, vi har storbanker, vi har andra verkstadsjättar som kommer med rapporter i veckan, vi har ganska mycket makrosiffror. Så att jag tror tror nog att vi kan mycket väl testa det här intervallet åt något av hållen. Vi får se, det är 3% upp till 24.
Kommer ju verkligen igång på riktigt den här veckan.
Ja, säga. Verkligen.
Men vi såg ju en liten dipp där i alla fall. Jag tror att det var så här 5%. Sen har det varit lite berg-dalbana sen dess.
Man brukar prata om att man vill ha x antal korrektioner per år. Med mellan 5-10%. Ja. Så det har vi bockat av den första i alla fall.
Men vi hade ju inte det i USA. Nej. Där det känns som att vi på något sätt alltid åker på det lite hårdare än amerikanerna.
Jag håller med. De går upp mer och de går ner mindre än oss. Ja, ja. Jag vet inte vad det är. Men ja, exakt. Och jag har en graf på det med S&P 500. Och de satte ju då all time high för några dagar sedan. Eller i fredags, närmare bestämt. Och jag tyckte det bara var lite kul att se att senast var ju då för ungefär 2 år sedan. Och då var amerikanska styrräntan, den var på 0. Idag är den betydligt högre.
Ja, man kan ju fråga sig om det verkligen är befogat att det är all time high nu.
Nej, men då det där kan man ju diskutera hur mycket som helst, men man kan ändå konstatera, alltså, när man stod på toppen där vid 2021-2022 och sa att men vi kommer vara tillbaka här, men då kommer räntan vara, liksom, styrräntan var 5%. Jag tror inte jättemånga hade gissat på det. Och samma utveckling har vi ju. Vi har ju Nasdaq också som redan satt all time high borta i USA. Vi har pratat om det förut. Big tech är väldigt stora och starka och driver på det här. Men jag tycker också man ska komma ihåg att man ska inte bara säga att det är The Magnificent Seven eller The Great Eight, eller om du ska kalla dem för, som har drivit där. Utan tittar man, det går ju att ha ett lika viktat S&P och det finns lite olika index som också ger stöd av att det går ganska bra generellt för amerikanska börsen. Så det är inte bara big tech som bidrar.
Nej, det är inte det. Och du, vi ska ju prata om lite bolag som har rapporterat här i dagarna såklart. Hade du någonting på dollarn och ränta där först?
Ja, men jag kanske bara ville en liten uppdatering där. Det är alltid intressant att följa dem. De styr ju mångt och mycket börsen, hur marknadsräntorna rör sig. Så att då hade jag bara med mig en graf. Inget dramatiskt så, mer än att jag zoomar in lite grann det vi har gråmarkerat här, just och ser ränteuppgången som vi fick i början på året och hur dollarn följde med uppåt. Och vi har fått amerikanska Fed-ledamöter som har varit ute och pratat lite mer hökaktigt, vilket också har tagit ner de här förväntningarna på räntesänkningar. Så att det är väl liksom det, bara för att visa på rörelsen som har skett sedan årsskiftet, så får vi se lite grann hur det här rör sig under året. Men allt jämt en väldigt viktig variabel för den fortsatta börsutvecklingen.
Men då tar vi ett litet bolagssvep då.
Ja, exakt.
Vi fick ju in en rapport från EQT i torsdags. Den var ju lite svagare än man hade väntat sig. Men samtidigt, om man ska se på det positivt, så höjde man ju utdelningen med 20%. När vi är ändå inne på EQT måste vi såklart nämna stora syskonet Investor också som rapporterade. Det här var ju en rapport som marknaden tog emot med varm hand, får man ändå säga.
Ja, verkligen. Och aktien är ju på all time high. Ja. Det blir mycket all time high-snack i det här
Kul
avsnittet.
För hundratusentals småsparare, men framförallt familjen Wallenberg kanske.
Ja, men hur många? Det är absolut by far den mest ägda aktien hos svenska småsparare. Jag tror ju tyvärr att SBB alltid är nummer 2. Men Investor har ju skapat ett fantastiskt aktieägarvärde över tid. Jag hade med det i min morgonrapport. Jag tror att det var 2000% på 20 år och börsen hade 700. Kanske. Det var väldigt stor skillnad i alla fall.
Den är helt fantastisk.
Men den har gått väldigt starkt.
Jag vet inte hur många gånger man har kollat på den och zoomat ut till liksom från start till idag.
Nej,
den är ju fantastisk.
Ja, men och det är som sagt, vissa tycker att det är ett tråkigt investmentbolag så, men de gör ju uppenbarligen mycket rätt och skapar mycket värden så det är kul. Sen har vi Kindred också.
Just det. Det kom ju bud på Kindred.
Ja.
Det här är ju någonting som ganska många har väntat på länge. 130 kronor va? Mot en kurs som var drygt 104, tror jag. Så det är hyfsad premie på det här. Styrelsen råder ju ägarna att ta det här budet. Men jag tror inte det sista ordet riktigt är sagt än.
Nej, även storägare har ju också sagt ja till det här budet. Jag tror att de storägarna sitter på 28% av aktien och kapitalet. Men kul för de som äger aktien, och vi får väl säga det är lite tudelade meningar där ute, tycker jag.
Verkligen, och får jag säga någonting som kanske är lite smolk i bägaren, som man säger. Ja, men handeln upp till det här beslutet har ju varit lite märklig.
Just
om du tittar på branschkollegor som Betsson till exempel. Om man jämför så har det varit, den har ju gått lite misstänksamt bra kanske, Kindred, fram till det här beslutet. Så att där kommer ju FI titta lite på handeln.
Det är folk innan. Med bra magkänsla igen. De
kan
överallt.
Vara,
de
men
överallt.
Man undrar lite vad, vem som visste vad.
Ja, exakt.
Och
ja.
Det är ju inte på något sätt klarlagt. Men det kommer Finansinspektionen behöva titta lite närmare på.
Ja, och bara snabbt då, grafen som alla tittar på. Den blåa linjen är då Kindred. Och bara visa på då avkastningen senaste 5 åren. Totalavkastning och jämföra det med OMX. Bara för att få ett litet hum om hur den har gått. Så.
Men du, vi hoppar vidare till några bolag som har det lite kämpigt just nu. Jag vet att du förra veckan sa att några bolag ska skaka hand med verkligheten nu. Jag tycker det var väldigt poetiskt och fint.
Det är bland de töntigare uttrycken du har hört i finans.
Nej, jag tyckte det var poetiskt och fint.
Okay.
Men om jag säger PEB, vad säger du då?
Vattenpaus, säger jag då. Och efter det så säger jag...
Det behövs en liten konstpaus.
Ja, exakt.
Det, kanske.
Alltså byggbranschen har ju fortsatt väldigt tufft. Det går inte att komma ifrån. Och det har den ju haft länge. Och vi har brottats med det länge. Och det är svårt att försöka sätta en värdering på en aktie som man tycker... Så här, okay, hur svag är marknaden? Hur länge håller det i sig? Men då fick vi någon vinstvarning från Peab. Vi hade fått en ganska stor nedskrivning från Skanska veckan innan. Och även en nedskrivning från Peab. Och de pekar ju på en fortsatt väldigt svag marknad. Man väljer halvera utdelningen och aktien föll ganska kraftigt.
Ja.
Västbygg, eller hur? Vad annat
ja,
litet
precis.
Bolag.
De kom in med en vinstvarning här igår, tror jag. Så att de här vinstvarningarna i byggsektorn står som spön i backen, som man säger ibland.
Ja, ja men precis det. Och då hade jag med mig en liten graf på Peab, bara för jag tycker att det finns en gemensam nämnare här för många bolag som har gått dåligt, som kan vara värt att komma ihåg. Och det är just när man ser, värderingsmässigt har ju Peab sett billigt ut ganska länge. Om man då ser den röda grafen så ser man att vi är liksom nere på, det är P7 här nere, det är P8. Direktavkastningen, den är på 6% nu, när var det högre innan och sådär. Och då kan man ju tänka att ja, men då är allt annat lika risken lägre i aktien.
Tittar man bara på det där så skulle det kunna se ganska bra ut.
Ja men precis, och därför blir det en sån här typisk värdefälla. Och Peab är ju ett byggbolag som man ska komma ihåg har en väldigt stor exponering mot bostäder. Betydligt större än då kanske Skanska som vi pratade om innan. Man har liksom nischat sig rätt hårt mot bostäder, vilket var väldigt trevligt och bättre för några år sedan. Sen kom den här räntesmockan och nu vill man ju nästan ta sig ur den lite grann och kanske gå mer mot infrastruktur. Men så det kanske är typiskt att värderingen kommer ner väldigt mycket, direktavkastningen går upp och då börjar folk titta efter det och tänka så här, nu ska jag hitta botten. Men den fundamentala utvecklingen, den går fortsatt svagt och gör det längre vad man tror. Så att om man då tar nästa graf, bara för att då illustrera det här, så har ju liksom totalavkastningen i Peab, trots att den har sett billig ut länge, om man har fått en hög kupong har man tänkt, så är totalavkastningen, den är ju ytterst svag. Den är ju negativ de senaste 5 åren om man jämför med börsen. Då,
som det ser ju betydligt mindre attraktivt ut än på den förra grafen.
Ja, men exakt. Så bara en liten påminnelse om att man ska ändå komma ihåg det. Det är lätt hänt för mig också, alltså för alla, att man vill ju se en låg värdering. Det känns ju alltid bra att börja där. Men just att försöka förstå vad det kan vara. Och i det här fallet har ju marknaden satt en låg multipel för att man har varit väldigt orolig för utvecklingen framåt.
Kämpigt i byggbranschen alltså.
Ja.
Men det är inte bara där.
Nej.
Det finns ju vinstvarningar i andra branscher också.
Ja.
Resursbank.
Exakt, konsumentkrediter. Men är det någonting man har pratat om som har varit pressat och svagt, så är det ju bygg och det är konsumentrelaterat. Och kanske konsumentkrediter känns väl kanske inte toppen just nu. Och de var ju tvungna att flagga för en liten vinstvarning. Delvis beroende på högre kreditförluster än väntat.
Vad är det? Är det folk har inte råd att betala såna här dyra blankolån? Eller?
Nej, men det är väl så att de inte... Alltså de släpper efter med betalningar. Det var ju också större förluster på deras konsumentlån om man väljer då att ställa in utdelningen våren då här 2024. Så att det blev ju också en sån där jobbig överraskning för många. Och jag tog med en exakt likadan graf på Resurs bara för att spinna vidare på det här temat med låg värdering, hög direktavkastning. Att det behöver inte betyda att ett case är... Att det är lägre risk, för här ser vi samma sak, en värderingsmultipel som har kommit ner hela tiden. Aktien har också gått svagt och man tänker att men här kanske finns lite värde här. Man blir lockad av den höga direktavkastningen, men totalavkastningen över tid senaste 5 åren är över den väldigt svag.
Det ska man nog ha med sig när man köper den här typen av nischbank, att risken generellt sett är lite högre än om du köper ett Handelsbanken.
Ja, men också ha en förståelse för att vi pratade om Atlas i början, alltid högt värderat. Men det är kvalitet och de har levererat fantastiskt aktieägarvärde. Här har du väldigt låg värdering, men det går åt andra hållet.
Det är Atlas Copco som är veckans case. Och det passar väl bra i och med att det kanske är den största händelsen den här veckan i och med att de rapporterar nu på torsdag. Men ge oss en liten bild av vad är Atlas för bolag och hur ska man se på det just nu?
Ja, men det var väl lite, det kändes för kanske relevant att prata om dem med tanke på när vi tjatar om det. De väger tungt i index, de kommer med en viktig rapport nu här och verkstadssektorn överlag är vi ju väldigt nyfikna på nu. De har gått så himla himla starkt samtidigt som vi är oroliga för konjunkturen, vilka står pall, vilka kommer se en sämre efterfrågan och slutkunder, vilka kommer klara sig bättre etc. Och då är ju Atlas alltid intressant, dels för att de alltid är högt värderade och det är alltid då, som vi var inne på förut, motargumentet till att äga den här aktien, men att de har gått fantastiskt över tid. Dels hade de ju med en gruvexponering förut med Epiroc som man knoppade av. Så nu är det då vakuumteknik, det är kompressorer, vilket man kan ju säga är liksom maskiner som förser fabriker med tryckluft.
Och det kan ju låta lite tråkigt, men det här är ju superviktigt, inte minst för halvledarteknik till exempel.
Ja, men exakt. Alltså halvledartekniken och den boomen det har fått och lite AI-exponering har det här också. Nej, men det är verkligen superintressant och just det här med kompressorer, ska jag komma tillbaka till det. Här är man ju liksom best in class och det är väl mycket det som gör att man säger att Atlas har väldigt stark pricing power, man har höga marginaler. Jag tog med den grafen här bara. Jag drog ut kurvan jättelångt, 20 år, bara för att visa på då att dels den här stadigt växande omsättningen, så det är väldigt trevligt ut, och sen även marginalen. Visst, det var en dipp vid finanskrisen, det är svårt att vara immun mot som verkstadsbolag, men att som ett cykliskt verkstadsbolag ändå pendla på en rörelsemarginal mellan 21-18%, det är ju väldigt starkt. Jag kan säga det svänger betydligt mer hos många andra verkstadskonkurrenter, och det är just ett tecken på dels att man har hög eftermarknad, 35% av omsättningen, men också att man har bäst produkter, man har en väldigt stark pricing power, man har stora starka marknadspositioner.
Finns fog för att säga att det är en stabil pjäs som vi ibland säger, men det här är ju verkligen det.
Ja, men stabil inom verkstaden då. Det är klart att ett AstraZeneca är mer stabilt om du tittar på hur vinster rör sig under en lågkonjunktur exempelvis. Jag säger inte att de här är immuna på något sätt, men det finns liksom, det finns väldigt mycket bra här, och det blir också, jag pratade om det i min podd med Mohammed, Börsen för alla, som pratade om sin frisör som inte har kunnat höja sina priser på 3 år, och han frågade varför inte gjort det. Han sa, nej men gör jag det så tappar jag kunder på en gång. Han kanske då inte har den bästa produkten i stan, men som har då tittat på Atlas Copco, så även om de har utmaningar i form av ökade kostnader, så har man så pass bra produkter och slutkunder som ändå visar på en efterfrågan som gör att man kan fortsätta sälja grejer och justera upp priserna därefter.
Säkert en jättebra frisör, men jag tror att vi är ganska benägna att byta där om det blir för dyrt. Det kan ju vara lite, ha lite med branschen att göra också.
Men absolut.
Det är en bra jämförelse. Är det?
Ja, det kanske var lite halvt.
Pricing power.
Det kanske var äpplen och päron där.
Men du, ingen vet ju exakt vad som ska hända innan den här rapporten kommer på torsdag. Men lite saker som jag har sett är att Handelsbanken, de sänkte sin rekommendation från köp till behåll här förra veckan, tror jag det var. Och det var inte på något sätt för att Atlas är ett dåligt bolag, utan snarare just på grund av att värderingen har blivit ganska hög den senaste tiden. Tittar vi på det positivt så såg jag å andra sidan att TSMC, som liksom är ett av de absolut största halvledarbolagen i världen, kanske till och med störst.
Just det, asiatiskt, eller hur?
Ja, det är Taiwan. Just, precis.
Såklart.
Ja, och de här är ju då en jättekund till Atlas Copco. Och de rapporterade väldigt, väldigt starkt. Så att det kan man ju säga, man kanske inte ska dra för stora växlar på det.
Men du kan ju bara kolla på en kul graf här. Som är med. Om du inte visste att jag hade
det. Det är någon typ av positivt indicium, tänkte jag säga.
De hänger ihop.
Och här har vi ju faktiskt halvledarbranschen och Atlas. Och vågar man ändå säga att det är viss korrelation mellan de här två graferna?
Ja, men det måste man ju säga. Och det har ju blivit lite mer det. Alltså, Atlas har ju fabriker för att kunna bygga nya halvledare och just det här kanske framförallt då inom vakuumteknik. Och man har ju surfat lite grann på den här håsen kring artificiell intelligens och har ju nämnts av experter där ute som en sån här dold AI-vinnare på Stockholmsbörsen. Och det bidrog nog lite till, om då aktien sprang lite väl fort kanske vid årsskiftet, så var det en bidragande faktor. Men det går inte att komma ifrån att tar du då ett halvledarindex som då den röda kursen är och sätter det i relation till Atlas eller bredvid Atlas kursgraf, så är de har ju hängt upp ganska bra senaste året.
Verkligen. Men så här, det känns som att Atlas nästan aldrig gör marknaden besviken när de rapporterar. Kan segertåget fortsätta?
Ja, men det är klart att man går in med högt ställda förväntningar med en aktie som har gått så bra och en värdering som är så pass upptrissad. Jag har en graf på det här där vi ändå ser att aktien har kommit upp ganska ordentligt på slutet, och det har även multippen gjort. Så att vi har ju gått från det var nere nästan på P20 för att sen nu stå upp i P28 senaste åren. Så det har gått, alltså det är ju det dyraste du hittar i verkstadsklustret. Så det är klart att det allt annat lika gör att förväntningarna är högt ställda, men samtidigt så tror jag att det där är lite tudelat. Det är liksom, marknaden kan också vara beredd att betala en premie för de här lite mer defensiva egenskaperna som man har. Men det är klart, man kommer titta jättenoggrant på guidance framåt och liksom marginalen och allting sånt. Och att, ja, det finns nog inte jättestort utrymme att trampa snett där från Atlas håll för att vi ska få en nedgång ändå, tror jag. Så att, jag skulle inte bli chockad om vi får 5% ner torsdag klockan 12, om liksom siffrorna är lite liksom ljumma så.
Ja, men det är ju som Eka Lundin sa, att det kan bli volatilt.
Ja, men det kan vi nog räkna med det liksom klimatet vi befinner oss nu, när vi är så tudelade kring tankar, ekonomin, räntesänkningar. Hur har bolagen levererat? Hur ska de leverera framöver?
Och med det tror jag att vi ska upplysa om att all handel är förenad med risk, va?
Precis. All handel är förenad med risk. Risk? Vad fint. Risk.
Reward.
Ja, exakt.
Men och, nu pratar vi risk.
Ja, och allting som har sagts i det här programmet, det ska ses som inspiration och absolut ingenting annat.
Och med det tror jag att vi tar och knyter ihop säcken för den här veckan också. Stort tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka nästa vecka.